Alltså anledningen till att vi vill visa det här är också att det här var ungdomar som hade fått möta Jesus. Och det händer någonting när vi får möta Jesus. Och det här hänger väldigt bra ihop med det som jag ska predika idag. För vi har ju predikat igenom Bergspredikan, om jag kan få upp min presentation här. Och idag så ska jag få prata om ett liv som håller. Och efter man har haft sådana här stora gudsmöten så behöver man få berätta för människor om vad Gud har gjort. Vi behöver berätta för människor vad Gud gör i våra liv. Och jag blir bara så förundrad över att varenda person som Delina intervjuade sa liksom att de fått nya vänner och få möta Gud. Av alla. Tyckte jag var helt fantastiskt. Och för mig så är sommaren ofta en sån här period där man får påminna sig om vad är det som är viktigt. Man får vara ledig, man kanske hänger mycket med sin familj, med sina vänner. Man är ute i naturen och kanske får vara ledig. Och då landar man liksom ofta i frågan, vad gör jag med mitt liv? Vad tycker jag är viktigt? Vad tycker jag är kul? Vad har jag för hobbies? Och vi har ju predikat igenom hela Bergspredikan som är ju en jättelång predikan som Jesus håller. Och om du har missat någon så finns nästan alla predikningar på Ena kyrkans Spotify. Och när man får fundera på så här, vad är det som är viktigt i mitt liv? Då märker man ofta vad det är man har för prioriteringar och vad man tycker man vill göra när man är ledig. Så är det för mig i alla fall. Och jag märker ofta på sommaren att jag hittar en ny kärlek till Bibeln. Det här är en av mina biblar som jag har fått av min man. Och jag upptäckte att vad roligt var att läsa i en ny Bibel. Det är ett tips som jag kommer till sen. Men vi ska liksom dyka ner i lite det här. Med hur lever man ett liv som håller tillsammans med Jesus. Och ett annat vittnesbörd som jag har från Smile-lägret, då fick jag ju åka med Esmeralda som sitter där. Vi åkte med 9 jättehärliga barn och de var jättehärliga och jättejobbiga. Och så hade vi haft en sån här dag där vi hade tjafsat lite och bråkat lite, men så var det sista kvällen. Och sista kvällen så vet man ju att det här är sista chansen liksom att göra det här lägret till det bästa lägret. Precis som alla de här ungdomarna på Chili. Så jag hade peppat gänget. Gå till förbön om ni är taggade. Stanna kvar på den frivilliga delen. Och vi var ganska trötta på vårt gäng. För det var liksom sista dagen. Man hade inte sovit så mycket. Så jag hade nästan gett upp på de här barnen. Men jag sa till 2 tjejer som stannade kvar. Kom, vi går till förbön. Och jag följde med dem till en förbedjare. Och så såg jag att några andra våra barn gick till en annan ledare och fick förbön. Och när han bad för de här 2, då bara såg jag hans blick hur liksom han var fylld av Guds närvaro när han bad för 2 av våra barn. Och jag var så här bara, det är ju det där som det handlar om. Att få ge vidare det som Gud har gett i våra liv. Så då frågade jag gänget, vad ska vi be tillsammans? Och de bara, ja, men vi gör det. Och jag tänkte så här, nu kommer de, oj jag ska inte röra den där. Och sen kommer upp igen. Och jag tänkte så här i alla fall att vi får se om de ens vill be för någonting. Och när vi bad så fick alla, var och en av barnen, uppleva den helige ande för första gången. Och när vi bad för en av tjejerna så brukar jag ställer nästan alltid frågan när vi ber tillsammans. Fick du en tanke eller ett ord eller en känsla som du inte hade innan? Och när vi bad för en av tjejerna så fick alla samma sak. Alla fick glädje. En sa, jag såg ett leende. Den andra sa, jag blir så glad när jag ser dig. Och så fick vi gå därifrån. Och så fick alla tjejerna ha fått uppleva någonting från den helige ande. Och för mig är det där sån där grej som är så här, det här vill jag hålla i hela tiden. Även om man bråkar och har en jobbig dag. Att man kan vända det där till någonting bra. Och man bjuder in till att ska vi be tillsammans. Och det är så lätt kanske att man har såna här grejer på läger, på sommaren. När man har tid till att läsa sin bibel och tid att be och sådär. Och sen så drar hösten igång, skolan drar igång, jobbet drar igång. Alla rutiner, lämningar och hämtningar, man ska handla och laga mat. Och ni vet, det är så mycket annat som tar vår uppmärksamhet. Och helt plötsligt så istället för att läsa sin bibelläsningsplan som man har tänkt så scrollar man på sin telefon. Och istället för att läsa Bibeln på kvällen så ser man ett till avsnitt av den där serien. Eller man kollar på nyheterna alldeles för länge. Och så försvinner bara dagarna. Och så försvinner bara tiden. Och därför så tror jag att det är helt perfekt att vi idag liksom landar i slutet av bergspredikan. När Jesus säger någonting helt avgörande för våran vardag och vårt vardagsliv. Han visar oss hur vi kan leva på ett sätt som håller. Inte bara när livet liksom flyter på, utan också när det stormar. För att när vi delade upp det här i pastorsteamet så i början på året så var vi så här bara, vi kör på bergspredikan. Christer gjorde olika teman och så fick jag det här temat som handlar om husbyggarna. Och jag bara, det här predikade ju jag om på en alla åldergudstjänst i våras. Kommer ni ihåg det? Då byggde vi ett liksom korthus och jag pratade väldigt mycket om att bygga hus och så här. Och så tänkte jag så här, ja men idag då måste vi ta ett lite annat spår. Vad kul att få predika om samma sak igen. För nu ska vi inte fokusera så mycket på det här med bygge. Utan vi ska fokusera på det som Jesus faktiskt menar med den här bilden. Om att bygga hus. Och jag kommer tillbaka till det. Men först så vill jag bara att vi ska lite snabbt dyka igenom bergspredikan. För er som inte har varit här varje söndag. För det är liksom att Jesus målar upp en vision för hur livet med honom kan vara. Vi ser att han hela tiden målar upp en annan bild av livet än vad vi är vana vid. Han börjar med att säga att välsignade är de som verkligen, liksom, de som verkligen är lyckliga. Det är inte de som har mest pengar eller inflytande, utan de som är ödmjuka och de som hungrar efter rättfärdighet och skapar frid. Och sen visar han oss det här att vi får vara salt och ljus i världen vid en synlig stad på ett berg som inte kan döljas. Sen utmanar han oss att inte leva efter hämnd eller bitterhet, utan i kärlek och till och med att älska våra fiender. Och sen lär han oss att be, inte med fina ord, utan med våra personliga, enkla ord som när ett barn pratar med sin förälder. Sen påminner han oss om att vi inte ska jaga efter skatter som bara går sönder i den här världen, utan att vi ska få jaga efter skatter som består i himlen. Sen har Jesus pratat om att vi inte ska döma varandra, utan att vi ska börja med våra egna hjärtan. Hur har jag det? Sen har han uppmuntrat oss att be. Och han vill ge oss det som vi behöver. Sen så har Jesus undervisat om den gyllene regeln. Att vi ska göra mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Det som vi får lära oss i skolan till och med i vårt land. Och sen så har han pratat om det här med de två vägarna som Kristus predikade om förra veckan. Och i avslutningen så kommer Jesus till en bild som är ganska enkel att förstå. Han berättar om två människor som väljer att bygga varsitt hus. En bygger på klippan och en bygger på sanden. Och vi ska läsa det bibelordet nu. Så om du har din bibel så kan du slå upp Matteus 7, 24-29. Den som hör dessa mina ord ska handla efter den som... vi börjar om. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman. Och dess fall var stort. Och sen så fortsätter det i vers 28, om du har din bibel kan du läsa med. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han hade undervisat dem med auktoritet, inte som deras skriftlärda. Och jag bara känner så mycket igenkänning på det. Tänk er att ni aldrig har hört det här förut. Och Jesus bara pumpar ut hela bergspredikan med auktoritet. Och så sitter man där. Jag skulle också varit överväldigad om jag hade hört det i en sittning för första gången. Men vad betyder det här då? Jo, det var två byggare, men de hade olika grund. Jesus berättar om två människor som väljer att bygga sitt hus. Och på ytan så kan det se ganska lika ut, men skillnaden syns först när stormen kommer, eller hur? En valde att bygga på sand, det är lätt, snabbt och bekvämt. Och den andra byggde på klippan. Och det är ju liksom lite hårdare arbete, men det blir stabilt. Om du inte är van vid att bygga hus så tänkte jag att jag ville ta en bild som de flesta känner igen. Är det någon som har varit på Ikea någon gång och köpt en möbel? Några stycken. Eller är det någon som har liksom skruvat ihop en Ikea-möbel? Det är några som har gjort det. Ja. Och när man ska göra det så finns det en instruktionsbok, eller hur? Och om man inte följer den instruktionsboken, då blir det inte alltid så bra. Och den här, om man skulle säga den här liknelsen, då skulle det kunna vara så här. Två stycken köper en IKEA-möbel. Den ena kollar på instruktionen, men struntar i den och bygger som den vill. Den andra följer instruktionen. Vem tror ni byggde bäst? Den som höll instruktionen. Vems stol skulle du vilja sätta dig på? Poängen är ju ganska glasklar i det här. Och det som liksom Jesus vill säga är att höra Jesu ord men inte göra som dem. Det är som att bygga sin stol utan att använda instruktionerna. Men om du kollar på instruktionerna och följer dem, då blir det stabilt och tryggt. Och det är som att bygga sitt liv på Jesus. Och då blir frågan, vad bygger jag mitt liv på? Det är den stora frågan som Jesus ställer oss i slutet av bergspredikan. Vad bygger du ditt liv på? Och vi kan bygga våra liv på massa olika saker. Vi kan sätta vårt värde till massa olika saker. Vi kan sätta det till prestationer. Jag ska vara bästa på allt. Man kan sätta det på sitt jobb. Jag ska klättra på karriärstegen. Man kan sätta det på sin utbildning. Jag ska utbilda mig allra högst och allra bäst. Man kan sätta det på sin ungdom, sitt utseende, hur snygg man är, hur smart man är. Men om man sätter sitt värde i det, då blir man alltid lite vaksam. Då blir man alltid så här, man kollar sig lite bakom ryggen hela tiden. För att, tänk om det kommer någon som är snyggare. Någon som är yngre, någon som är smartare, någon som är rikare, någon som är coolare. Vad händer då med mitt värde om jag sätter mitt värde i de här sakerna? Det är som att bygga på sand. Det kan rasa vilken dag som helst. Tänk om man hade byggt ett sandslott och så hade det liksom... Det var ju storm här i helgen. Det var inte så mycket sandslott som stod kvar efter det, eller hur? Jag såg ett träd som hade till och med hade rasat. Och det är därför som Jesus ger oss någonting annat att bygga våra liv på. Han ger oss grunden i att vi är älskade i Gud. För Jesus, han har gett sitt liv för oss. Och Gud, han älskar oss. Om ingen har sagt det till dig så vill jag säga det. Gud älskar dig. Det finns ingenting du kan göra för att bli av med det. Och det finns ingenting du kan göra för att förtjäna det. Han älskar dig. Det är bara så det är. Det är en gåva och det är vår identitet. Och det är ingenting som du behöver kämpa för. Och det är ingenting som du behöver klättra upp för att få. Inget som du behöver kämpa för att få. Och när vi bygger våra liv på det, identiteten i Kristus, då blir vi fria. Vi blir fria från jämförelse. Vi blir fria från att alltid liksom vakta oss själva. Vi blir fria att handla gott utan att förvänta oss tillbaka. Vi blir fria att älska människor, visa människor uppskattning, peppa dem. Vara en människa som liksom lever med den här kärleken. För om du blir fylld av Guds kärlek, då kan du ge vidare den. Då behöver inte du fundera på hur det är med alla andra. Och jag skulle vilja ge er några tips på hur man kan göra det här bra. För att ibland så pratar vi om massa saker i kyrkan och ser man så här. Ja, men vad bra att du sa det, Evelina. Hur ska jag göra det? Och då tänkte jag att nu kör vi tre områden i vardagen på hur man kan göra det här. Och nummer ett, läs och lev Bibeln. Vi säger det ofta i kyrkan, men det här, mina vänner, det här är livets ord, det här är livets bröd, det är det vi ska leva av. Och det handlar om att inte bara höra, utan också göra. Och det är därför jag har skrivit läs och lev. För att bygga sitt liv på klippan handlar om vardagliga val. Att det här får bli det som jag bygger mitt liv på. Att det här är influensen i mitt liv. Men att läsa Bibeln och bara in här och ut där, eller lyssna eller läsa eller hur du gör, det räcker inte, utan vi behöver också göra det som vi läser. Vi måste låta det förvandla oss. Om du läser ett kort stycke på morgonen i Bibeln och så, ja, det var jättebra, och så går du vidare med din dag som att inget har hänt, då, vad spelar det för roll att du läste då liksom? Och man kan faktiskt leva ut det på en gång. Läs någonting bra och be utifrån det. Eller om du läser om förlåtelse, förlåt någon i ditt hjärta. Eller skicka ett sms till någon, du förlåt för den där grejen, det blev fel. Eller om du läser om barmhärtighet, skicka någonting uppmuntrande eller fråga din granne som du ser behöver hjälp. Alltså vi behöver också ta det som vi läser i Bibeln och göra det till verklighet. Det är viktigt att ord blir handling. Och du kan läsa Bibeln bara som den är, om det är det som du trivs med. Eller så kan du ha en bibelläsningsplan. Det brukar vara jättebra. Man kan läsa samma vers varje dag i en vecka. Eller så kan du läsa flera kapitel varje dag. Det spelar ingen roll hur lite eller mycket. Men hitta ett sätt som funkar för dig att läsa Bibeln. Det kan vara att lyssna. Det kan vara att läsa den högt. Det kan vara på morgonen, det kan vara på kvällen. Hitta ett sätt att läsa Bibeln som funkar för dig. Och jag vill tipsa om en grej som jag brukar göra. Det är en app som heter Lectio 365. Jag har tipsat några av den förut. Men jag vill tipsa om den igen, för jag tycker den är så bra. För att då får man en andakt varje morgon, en andakt varje lunch, en andakt varje kväll som man kan lyssna på eller läsa med. Och ibland när jag liksom har bråttom och ska skjutsa min dotter till förskolan, då kanske jag lyssnar på den när jag borstar tänderna eller kör bilen in till jobbet. Och vissa dagar då sitter jag och öppnar min bibel och bara wow, vilket bibelställe som de tog mig till idag. Det här vill jag läsa om, och så läser jag några fler kapitel. För mig har den här appen blivit ett sätt att läsa bibeln som funkar väldigt bra. För de ställer ofta också en fråga, typ så här, hur finns det någon i din närhet som du kan be för över det här till exempel? Och då behöver inte jag tänka på vad jag ska läsa, utan det finns redan nedskrivna böner och reflektioner utifrån den här bibeltexten. Så fundera på hur funkar det för dig att läsa Bibeln. Hitta ett sätt som funkar bra för dig och lev ut det i din vardag. Jag skulle vilja utmana dig att prova göra det i alla fall en gång nästa vecka. Läs någonting och gör det. Och se hur det går. Prova. Nummer 2. Relationer. Bygg relationer som förankrar dig. Och förankrar oss liksom i Gud. För att det är så svårt, eller det är helt omöjligt att vara kristen ensam. Och det här samhället säger väldigt ofta så här, ensam är stark. Och jag har sagt det många gånger förut, men jag vill säga det igen. Ensam är svag. Vi behöver varandra. Vi är syskon i Kristus och vi behöver varandra för att orka vara kristna tillsammans. Ingen bygger ensam. Vi behöver människor som hjälper oss att följa Jesus. Så man kanske kan smsa och bara, jag läste det här i Bibeln, jag fattar ingenting. Eller någon som man själv kan få lära av, eller någon som du själv kan få lära. Och det kan handla om att läsa Bibeln tillsammans, det kan vara att be tillsammans, det kan vara att prata om tron tillsammans. Du behöver någon som du har en relation med, där du kan få prata om din relation med Jesus. Vi behöver människor som gör det. Och grejen är att vi är alla här lärjungar till Jesus. Jag är Jesu lärjunge, du är Jesu lärjunge. Alltså om man följer Jesus och tror på Jesus så är man hans lärjungar. Så därför när vi läser Bibeln, då finns det alltid saker vi kan lära varandra. Oavsett om man har varit kristen i 2 dagar eller i 20 år. Så kan vi alltid lära varandra av det som står i Bibeln. Vi är alla på en resa med Gud. Och genom relationer får vi stöd, inspiration och möjlighet att ge vidare det som vi själva lär oss. Så hitta någon att läsa Bibeln med. Det kan vara din kompis, eller det kan vara en hemgrupp, eller det kan vara någon här i kyrkan. Alltså, hitta någon. Om du inte har någon, fråga någon på fikat idag. Vill du träffas och läsa Bibeln eller be med mig den här veckan? Relationer är superviktigt. Nummer 3. Lev konsekvent. Det här är något som man får jobba med hela livet. Bygg genom att leva konsekvent när ingen ser. Är söndagar enda gången du ber till Jesus? Är söndagar den enda gången som du sjunger en lovsång? Eller när ingen ser? Gör det då också. Att leva konsekvent, det är ett tredje sätt att bygga stabilt. För det handlar ju inte bara om söndagarna. Det handlar ju om vardagen, eller hur? På jobbet, i familjen, i hemmet. Det handlar om att små saker. Att vara ärlig när ingen tittar. Att vara stabil och pålitlig på ditt jobb. Håller du dina löften? Till alla, till din partner, till dina barn, till din chef. Eller kommer små vita lögner? Tar du hand om ditt hem? Vi kan ära Gud genom att göra disken, genom att fixa tvätten, att stryka den där duken. Alltså att ta hand om sitt hem och ta hand om varandra. Det kan vi få göra till Guds ära. Att leva konsekvent handlar om att låta tron genomsyra hela vårt liv. Och som vi sjöng typ så här, jag vill ära dig från morgonen till kvällen. Det kan man göra genom att så här, när du går och slänger soporna, då kan du göra liksom, det här gör jag för din ära Jesus. Alltså, vi kan ta med honom med allt. Lev konsekvent i det lilla, i de små sakerna. För det är det som bygger stabilt, så att när det stormar, när stormarna kommer, Jesus säger inte om stormarna kommer, utan han säger när. För stormarna kommer. Det kan vara sjukdom, det kan vara oro, det kan vara relationer som skaver eller bara press och stress i vardagen kan kännas som en storm. Och Jesus säger att både huset på stranden och huset på klippan får stormen emot sig. Men skillnaden är att inte att stormen kommer, utan att vad som händer när stormen kommer. För om man bara har den här ytliga relationen med Jesus, när stormen kommer, då blir det tufft. Att bygga på sand, det kan se stabilt ut ett tag. Kanske egna prestationer, kanske fasad. Kanske tänker du, jag kan fixa det här själv. Men när livet skakas så håller det inte. Att bygga på klippan betyder att du bygger på Jesus. Stormar blåser lika hårt, men huset står kvar. Och en sån här storm som var i mitt liv, det var när vår dotter var 3 veckor så fick hon RS. Och det här har jag berättat om förut. Men för mig så var det en väldigt stor storm. För hon var helt nyfödd. Och när barn får RS, det är som en virus, infektion, förkylning. När de är väldigt små så kan de dö. Så vi låg inne på sjukhuset i 10 dagar. Och för mig var det otroligt svårt, otroligt jobbigt. Och jag var tvungen att mata henne så här varannan timme, dygnet runt. Och ni som har varit mammor och har gjort det, ni vet att det kan vara väldigt, väldigt tufft. Och då var jag så trött, så jag orkade inte ens öppna min bibel, jag orkade knappt be, men jag orkade lyssna på julsånger. Så det gjorde jag. Det var i december, så det passade. Så vi hade matchande pyjamasar, jag och Miriam där på sjukhuset, och så satt jag på julsånger. Och undersköterskorna började kalla mig för glada mamman, för att jag alltid hade julsång och gick runt och sjöng på det. Och sen satt jag på den här Lexio Divina-appen, för då kunde den be åt mig. När jag inte orkade. Och efter 10 dagar så fick vi åka hem. Och idag så har vi en frisk dotter. Och för mig var det där sånt där tillfälle. När jag bara sa till Gud. Jag litar på dig. Men jag orkar inte ens be nu. Och jag tror att när vi har sådana där tillfällen. När det är väldigt tufft. När man inte vet om allting håller. Att bara säga. Nu litar jag på dig Jesus. När stormarna kommer. När vi får bygga en relation med Jesus där man är så trygg att när man tror att livet ska gå under så kan man bara få lita på honom. Det är det som det här handlar om. Och grejen är att vi gör ju det här tillsammans. Du är inte ensam. Och ofta när vi hör den här texten i slutet på bergspredikan om klippan, då hör vi den ensam. För vi har en tendens att plocka ut texter och så predikar vi om dem. Och så sätter vi inte in dem i det här stora sammanhanget. Men det här var ju verkligen slutet på en predikan. Och då kan man tänka så här när man läser. Det är jag ska bygga mitt liv på Jesus. Och jag ska bygga mitt hus på klippan. Och det är sant. Vi har alla ett eget ansvar att bygga vårt liv på Jesus. Men Jesus talar också om någonting större än bara dig och mig som individer. Han säger, ni är världens ljus. Ni är en stad på ett berg som inte kan döljas. Och vad är en stad byggd av? En stad är byggd av hus. Flera olika hus. Det kan vara våninghus. Det kan vara radhus. Det kan vara individuella hus. Det kan vara stora hus. Det kan vara små hus. Och så tänker jag att i församlingen. Vi får vara massa hus som står bredvid varandra på ett berg. Så att när man flyger över det på natten så ser det ut så här. För att om ett ensamt hus står och lyser, det syns inte så bra. Men en stad på ett berg, det syns jättebra. Eller hur? Och på samma sätt så tror jag att vi är kallade att inte bara bygga våra egna liv, vårt eget hus. Utan vi är kallade att bygga tillsammans. Och när vi gör det så blir vi en församling som lyser Guds ljus i den här världen. Ett ljus kan vara vackert, men flera ljus tillsammans, det kan man se på långt håll. Och Gud vill att vi ska vara hans folk i den här världen. En gemenskap som lyser upp mörkret. Inte bara genom våra individuella liv, utan genom vårt gemensamma liv. Ena kyrkan får lysa i Enköping. Och det betyder också att vi bär varandra lite grann, eller hur? Alltså tänk vad härligt att vara ett radhus och att sitta ihop. Eller ett parhus. Kanske man kan vara i ett äktenskap. Eller man kanske är ett lägenhetshus. Jag vet inte, jag tycker det är en vacker bild. Vi får komplettera varandra, vi får dela glädje och svårigheter. Det betyder att när någon annan vacklar och man kanske slår en bärande vägg, då kanske man får liksom stå och luta sig mot ett annat hus lite grann. Och hjälpa varandra att hålla fast vid grunden. Och på så sätt så blir vår gemenskap också ett vittnesbörd. En stad på berget som syns och som människor dras till. Inte bara för att Guds ljus lyser i dig, utan för att han lyser i oss. Inte för att vi är perfekta på något sätt, utan för att våra liv får peka på Jesus Kristus. Så min sista fråga. Lovsångsteamet, ni kan göra er lite redo. Vad bygger du på? Vad bygger du ditt liv på? Vad är den första tanken som du tänker på kanske när du vaknar? Inte bara vad du hör, utan vad du gör. Och inte bara ensam, utan tillsammans med oss andra. Och kanske så har du tagit steget att bygga ditt liv på Jesus många gånger. Och jag tror att det här är ett steg och ett val som vi får göra nästan varje dag. Att bygga vårt liv på Jesus. Att varje dag säga, jag vill följa dig Jesus. Att om du är döpt varje dag säga, jag vill leva i mitt dop. Och kanske behöver du idag börja läsa Bibeln regelbundet. Och leva utifrån det. Kanske ska du gå med i en hemgrupp. Eller skaffa en bönekompis. Eller bara fundera på de här små sakerna i vardagen. Vardagens små val. Men Jesus säger att den som hör dessa ord och handlar efter dem bygger på klippan. Så jag vill utmana dig att bygga ditt liv på de här utmaningarna som Jesus ger oss i bergspredikan. Att vara salt och ljus. Att be Fader vår. Att inte döma de som är runt omkring oss. Att visa kärlek. Även till våra fiender. Att sätta vårt hopp till Jesus Kristus. För att det är han som har gjort allt för oss. Det är han som har gett oss allt. Det är han som har dött för oss. Och jag tror att Jesus säger till oss idag. Bygg ditt liv på mig. Det är jag som är klippan. I vardagen. När hösten drar igång. När vi kommer tillbaka till alla våra vardagsrutiner. Då kan du få be och säga till Gud, jag vill bygga mitt liv på dig Jesus. Och jag tänker vi ska ta en stund och bara få vara med Jesus. För det är det som det handlar om också. För att kunna bygga sitt liv på någonting så behöver man ju veta vad det är att vara med Jesus. Han vill ha relation med dig precis som Daniel sa. Så jag tänker att vi, om du vill, så får du bjuda in Jesus kanske igen eller för första gången och bygga ditt liv på honom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för allt som du har gjort för oss. Tack att du är den som är världens ljus som vi får följa. Och tack för den kärleken som du har till var och en av oss. Jag ber att vi ska förstå vilka du har skapat oss till att vara. Jag ber att vi ska förstå den kärleken som du har till oss. Så att vi kan få ge vidare. Herre, hjälp oss att bygga våra liv på dig även när det är tufft och även i små saker. Herre, hjälp oss att ta det här beslutet och följa dig. Jesus, vi behöver dig så mycket, både idag och alla andra dagar. Så Herre, hjälp oss att följa dig. Och jag bara tackar dig för att du svarar på varenda längtan. Och jag bara ber för alla de som känner så här, vem är jag? Att de ska förstå vem du är, Jesus. Helige Ande, bara kom med frid, kom med liv. Vi behöver dig. I Jesu namn. Amen. Vi kommer ta en stund nu och...